Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om Googles nya motto Be Evil. Fast jag måste säga att jag har missat den nyheten.
Ja, de skickar inte ut någon pressmeddelande eller något sånt om det. Men jag, alltså baserat på det vi kommer gå igenom i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems, så tycker jag att det är väldigt klart att Google har gått från det här mottot de hade inledningsvis, Don't be evil, till den lite mer korta, koncisa, moderna 2026-versionen, Be evil. Vi får se om våra lyssnare håller med oss om det, men det handlar om att de byter syn på det här med spåning på nätet och förespråkar de här förbannade cookie-bannersen som jag trodde att vi faktiskt skulle bli av med. Men det kommer vi till i veckans huvudämne.
Inspelat den 2 juli och släpps den 3 juli. Året är 2026. Mm. Du har varit med i SVT.
Ja, vi lägger en länk i show notes till en nyhet, ett ganska långt nyhetsinslag, 7 minuter, som SVT gjorde om problematiken med åldersverifiering, de åldersverifieringslösningar som nu sveper över världen. Och det är med mig, med UNICEF och med Internetstiftelsen. Så ett väldigt tittarvärt, ett tittningsvärt inslag. Och sen givetvis, om ni vill veta ännu mer om det, så gjorde vi ju en lång intervju med Måns Jonasson på Internetstiftelsen där vi pratade om deras undersökning för 2 veckor sedan var det nog. Länk till det avsnittet ligger också i show notes.
Nästa år är det 2027, och nu så blir det klart att underhållet för Windows 10 förlängs just till nådens år 2027. Det här var ju någonting som du förutspådde.
Ja, i avsnitt 333 så hade vi vår årliga framtidsspaning om vad som kommer hända under året. Och den femte spaningen, det var att Microsoft skulle förlänga det kostnadsfria underhållet av Windows 10 för privatpersoner. Microsoft hade ju egentligen tänkt lämna privatpersoner åt sitt öde när det gäller Windows 10. Nu 2025. Sen ändrade de sig till att privatpersoner kunde få köpa säkerhetsuppdateringar. Sen ändrade de sig till att om ni synkroniserar era datorer med vår molntjänst så får ni fortfarande säkerhetsuppdateringar. Och sen så, okej, registrera ett Microsoft-konto bara.
Snälla.
Så får ni säkerhetsuppdateringar. Och då utlovades det fram till oktober 2026. Nu i juni så uppdaterade de den supportartikel som de publicerat tidigare och meddelade att det förlängs till oktober 2027. De skriver så här fritt översatt till svenska.
Det här inlägget har uppdaterats för att återspegla att programmet för utökade säkerhetsuppdateringar för Windows 10 på personliga enheter, Extended Security Updates, ESU, förlängs med ytterligare 1 år. Fram till den 12 oktober 2027. Denna förlängning ger kunderna mer tid att gå över till en ny dator med Windows 11 samtidigt som det fortsätter att ta emot kritiska säkerhetsuppdateringar.
Och det är väldigt nödvändigt, för kollar vi på statistiken från StatCounter, då ser vi att det fortfarande är för många datorer som kör Windows 10 för att det skulle gå att lägga ner stödet för det operativsystemet utan att det skulle bli rent av samhällsfarligt. Kollar vi på hur det såg ut i oktober 2025 när underhållet egentligen skulle ta slut enligt ursprungsplanerna, då var det fortfarande 42% av världens Windows-datorer som körde Windows 10. Bara 55%, bara lite över hälften alltså, som hade uppgraderat till Windows 11. Juni 2026, då såg siffrorna bättre ut. Då var det bara 28% som körde Windows 10 och 70% som körde Windows 11. Men det innebär ju ändå att det fortfarande är en tredjedel av världens Windows-datorer som är kvar på en version av Windows som inte har underhåll om inte företag köper de extra säkerhetsuppdateringarna eller privatpersonerna går med i det här programmet för att få kostnadsfria säkerhetsuppdateringar. Vilket de alltså nu då har möjlighet att göra i ytterligare ett år till. Oktober 2027 är den nya dödsdagen för privatpersoner som kör Windows 10. Ytterligare ett år finns möjlighet att köpa, alltså till 2028 för företag. Men det är ju då förenat med en kostnad.
Ja, vi får se. Av ingen anledning alls så tipsar jag om avsnitt 321 med titeln Microsoft lämnar walkover till Linux.
Mm. Just det. Det är faktiskt väldigt lyssningsvärt med anledning av det här.
Mm-hmm.
Ja.
Frågan är vem Sony nu lämnar walkover till. Vi ska hoppa över till någonting som, jag vet inte riktigt om jag håller med om den här titeln, men här står det i alla fall. Sony stjäl kundernas köpta filmer och tv-serier. Jag ser väl det mer som att de kommer hem till den och bränner ner vår filmsamling istället kanske.
Ja, det är faktiskt inte riktigt så illa de gör, men de gör en väldigt stor insats för att marknadsföra piratkopiering. Och jag som är emot piratkopiering tycker det är väldigt beklagligt när de här stora jättarna sänder så tydliga signaler till världen om varför piratkopiering är en bättre lösning. Det är också en fulltolkning av situationen, men jag ska förklara varför jag säger så. Om ni tycker att det här låter som ett ämne vi har pratat om tidigare så stämmer det. För 2023 meddelade Sony att de skulle ta bort drygt 1300 tv-seriesäsonger från Discovery som kunder hade köpt via Sonys såna här tv-serie- och filmtjänst. Lyckligtvis fick de till ett nytt avtal med Discovery och backade då på det beslutet. Så kunderna blev inte av med sina inom citationstecken köpta tv-serier. Men nu i juni meddelade Sony att kunder som åtminstone i Storbritannien köpt ett gäng filmer och tv-serier, närmare bestämt drygt 500 filmer och tv-seriesäsonger, de blir nu av med dem. Sony PlayStation skriver så här, fritt översatt till svenska.
Från och med den 1 september 2026 kommer du på grund av våra innehållslicensavtal inte längre att kunna få tillgång till innehåll från Studiokanal som du tidigare har köpt. Innehållet kommer att tas bort från ditt videobibliotek. Tack, PlayStation Store. Tack själv, vad man ska säga.
Det där är alltså en del av citatet. De avslutar, tack PlayStation Store. Vadå? Ni tar bort filmer som jag har köpt. Köpt inom situationstecken. Det här borde givetvis kallas långtidshyra. För att ifall jag inte har möjlighet att ladda ner filerna, behålla dem på min förbannade enhet utan någon form av kopieringsskydd, då är det ju inte jag som har köpt dem. Då kan jag ju bli av med dem på det här sättet. Och Sony skriver ingenting om att de ska ge pengarna tillbaka. Och det är därför jag tycker att det här går liksom från att det är ett problem med att filmer inte är beständiga till det jag skulle kalla stöld. De har ju sålt någonting utan att kunderna tydligt informerats om att det kan hända att du inte får fortsatt tillgång till det här en vacker dag och inte då betala tillbaka pengarna. Hade de betalat tillbaka pengarna hade det här varit ett betydligt mindre problem. Men de skriver inte ens att de ska göra det. Och det, här, det är inte första gången vi ser det här. Vi har sett det med Microsoft som har sålt media. Vi har sett det med e-böcker på Amazon. Problemet med produkter som säljs men är låsta till en specifik tjänst. Och sen så på grund av licensavtal så försvinner det. Det är en så bizarr situation. Tänk dig egentligen, hur i hela friden är det mitt problem att ni inte har tecknat ett tillräckligt långt licensavtal med de som ni köper saken av som ni sen säljer till mig?
Och den här, jag har ju kollat in den här, för det ingår nämligen lite gratisfilmer om vi prenumererar på deras speltjänst då, som ger oss möjlighet att spela multiplayer online. Vi får lite ladda hem andra spel och så. Och det är ju en prenumerationstjänst. Och jag tror för att ta mig tusan inte det är så fler som faktiskt har köpt grejer här. Och jag tror att det är det som är problemet också, att man inte helt enkelt ser någon ekonomisk rimlighet i det. Hela den här butiken bara andas temporärt. Så just för den här delen så ja, bara lägg ner skiten. Men det här är ju inte ett enskilt problem hos Sony liksom.
Nej, och i så fall lägg ner skiten, betala tillbaka pengarna. Absolut. Och det är inga problem ifall det är en prenumerationstjänst där jag slutar få tillgång till ett stort bibliotek med filmer. Det hade jag köpt absolut, men det är just det här att de säger, de skriver ju bokstavligt köpt. Talat som jag har köpt. Mm. Det finns en klassisk sån här Seinfeld-sketch där Jerry Seinfeld har bokat, reserverat en hyrbil. Och sen kommer han och så finns det ingen hyrbil. Och så får han förklara för den som tar emot honom att ni verkar inte förstå det här konceptet med reservation. Åtminstone bara ena hälften. Den viktiga hälften, det är den ni har missat. Ni kan ta en reservation, men ni kan inte upprätthålla en reservation. Och det är ju någonting som är fel i hela systemet ifall en organisation säljer en produkt utan att samtidigt säkra att de får fortsätta leverera produkten.
Alltså på något sätt så här är ju det här avsnittet handlar ju lite om ondska då. Och liksom det var ju sån kamp då mellan piratkopiering och delvis privatkopiering också. Mm. Och upphovsrättsindustrin, och det var ju så mycket snack och ju vore en stilla kar och allt vad det är, va? Mm. Och sen så lyckades ju man komma med tjänster som någonting gjorde att det var smidigare att bara prenumerera på de här streamingtjänsterna och delvis ibland också köpa då istället för att piratkopiera. Och nu på något sätt så gör de ju allt de kan för att rasera detta. Det är så fascinerande och irriterande. Och det är svårt att liksom greppa hela den här, hur man kan resonera på det här sättet.
Ja, det är superkortsiktigt tänkt, och bättre reklam för piratkopieringen så här kommer ju inte de som förespråkar piratkopiering att få. Vilket alltså jag är starkt emot. Vilket jag tror jag sa en gång, men poängterar det en gång till. Mm.
Och jag såg nu också att biointäkterna och biotittandet går ner och så vidare. Och det är liksom så här, men vad ni levererar ju inte en kvalitativ produkt för att uppleva film. Det här, branschen tar ju död på sig själv.
Ja. Men det är synd för dem. Det problemet kan inte vi lösa. Det vi kan göra, det är att komma ihåg att om vi köper någonting med kopieringsskydd så ska vi inte se det som att vi har köpt det, utan vi ska se det som att vi har långtidshyrt det.
Ja.
Ja. Och sen undvika att köpa saker. långtidshyra saker och försöka köpa saker utan kopieringsskydd när så är möjligt. Sen, för att gå över till någonting roligt, jag har ett apptips. Jag har testat en ny app, det är inte ofta jag gör, men jag har testat en ny app som jag tror att våra lyssnare kommer gilla. Det är en app som är framtagen av säkerhetsduon Mysk. Vi har pratat om dem många gånger när de har upptäckt sårbarheter i iOS. Men nu har de också släppt en egen app som heter Loop, L-O-U-P-E. Det ligger en länk i den till i show notes. Och den är gratis, den har öppen källkod. Det den gör, det är att den visar vad en app kan se om din mobiltelefon utan att be om behörigheter. Alltså appbaserad fingerprinting. Vi har pratat mycket om webbläsarbaserad fingerprinting och lägger en länk i show notes till ett avsnitt vi gjorde om det. Alltså hur en webbplats kan spåra en användare över till andra webbplatser baserat på unika identifikatorer som den webbläsaren har. Och samma sak kan faktiskt appar göra, för att de kan se väldigt mycket om våra mobiltelefoner utan att vi har lämnat något uttryckligt godkännande att de ska få ta del av den informationen. Mycket mer än jag trodde. Jag installerade den här appen på min riktiga mobil, inte på Alice mobiltelefon. Alice är mitt alter ego för nytillkomna lyssnare. Och då såg jag direkt en liten översiktsvy där den appen visade att den kan se att jag är i regionen Sverige. Mitt tangentbord är inställt på svenska och engelska. Och min mobiltelefon installerades den 2 september 2023 klockan 3:34:09. Det är ju inte speciellt många mobiltelefoner i världen som är registrerade, installerade vid just den sekunden. Så bara det är ganska avslöjande. Och sen kan det ju då kombineras med alla de andra sakerna för att verkligen pinpointa vilken min mobiltelefon är. För det här är alltså sånt som alla appar kan se. De kan också se att jag har kopierat saker 37 536 gånger.
Ja, det var ju lite roligt.
Ja, varför kan de se det? Ja. Ja. Och sen så visar också den här appen hur den kan dra lite slutsatser om mig baserat på vilka andra appar jag har installerat. Så Loop skriver till exempel att jag verkar bry mig om privacy eftersom jag har Signal, ProtonMail, ProtonVPN och 1Password installerat. Mm. Jag verkar vara en utvecklare eller arbeta inom tech eftersom jag har GitHub och Slack installerat. Och jag verkar vara en stor användare av sociala medier eftersom jag har X, Threads, Reddit, LinkedIn och YouTube installerat.
Ja.
Det här är ett bra exempel på vad ni kan göra i sommar för att visa för folk i er omgivning hur pass mycket information en app kan samla in om er utan att något samtycke lämnas, och kanske också chockas lite över hur pass mycket er mobiltelefon avslöjar för appar utan att ni har tänkt på det, för jag hade inte tänkt på det. Det vi kan göra för att minska det här problemet med att information läcker, det är två saker som vi har rekommenderat många gånger tidigare. Det ena, håll ner antalet installerade appar och avinstallerade appar som du inte använder längre. Och använd webbläsaren istället för appar när det är möjligt. För att i webbläsaren så kan du ju begränsa mycket, mycket mer vad appar ska ha åtkomst till. Så om jag kan köra någonting med förhållandevis bibehållen kvalitet i webbläsaren, då gör jag det istället för att installera appen. Alltså till exempel kör det i Brave istället för i appen. Jag hade ju TikTok ett bra tag för jag kunde köra TikTok via mobiltelefonens webbläsare. Men när TikTok stängde av möjligheten att använda mobilvyn och tvingade den att använda mobilappen, så slutade jag använda TikTok på mobiltelefonen. Har du fortfarande på datorn? För där i desktopvyn går det fortfarande att använda webbversionen, men de har blockerat mobilversionen. Sen får jag väl då erkänna att det inte är något större, någon större förlust att inte ha TikTok på mobilen. Men jag håller på med två intressanta granskningar om vad som händer på TikTok, och därför behövde jag samla in en hel del information, vilket vi återkommer till i ett kommande avsnitt.
Nu ska vi prata om Google, och jag vet att jag tänkte det redan när de började ha ganska hög svansföring om Don't Be Evil, och de skulle utmana de stora drakarna och så vidare. Mm. Jag tänkte det här kommer nog försvinna. Det är lite så när mänskliga psykologin, alla ser sig som en underdog och alla ser sig som den goda, och sen utmanar man. Sen växer man till och behöver ta vissa beslut och så förändras det, och nu är ju Google en jätte.
Ja, men som, alltså tänk som, eller i alla fall jag ska prata för min egen del. Det är så mycket jag tyckte om Google när de kom med sin fantastiska sökmotor, med Gmail som var fantastiskt, med jag såg till och med deras propagandafilm The Internship, som där Owen Wilson
hårt ord kanske, men ja. Men största sveket var väl när de la ner Google Reader, va?
Ja, fast jag klarar mig utan Google Reader nu tack vare NetNewsWire. Mm, ja. Fast den finns i och för sig inte till alla plattformar. Det är ju macOS.
Feedly kör jag på PC, och sen så synkar den med NetNewsWire.
Okej, okay. Och det vi pratar om nu, det är alltså RSS-läsare, det bästa sättet att ta till sig information om vad som händer på nätet på ett väldigt gammaldags sätt, men som funkar förbannat väl än idag. Hur som helst. Vi ska nu fokusera på vändningen när de gick från Don't Be Evil till det jag misstänker är Be Evil. Först och främst, de tog bort själva Don't Be Evil-mottot ur sin Code of Conduct 2018. Då försvann den, så det vet vi att de har gjort. Sen vet vi inte att de har infört Be Evil istället, men vi vet att de har tagit bort Don't Be Evil i alla fall.
Det är som jag säger hemma när det handlar om disken. Det är inte vad man säger utan vad man gör som spelar roll.
Mm. Och låt oss se hur de har förändrat exakt vad de gör. För att vi ska kunna förstå det, då måste vi först och främst backa tillbaka till den goda tiden. Och det är då till exempel augusti 2019 när de publicerade ett blogginlägg som handlade om att bygga en mer privat webb. Och då skrev de så här, fritt översatt till svenska.
Med fingerprinting har utvecklare hittat sätt att använda små bitar av information som varierar mellan användare, till exempel vilken enhet de har eller vilka typsnitt de har installerat, för att skapa en unik identifierare som sedan kan användas för att känna igen en användare mellan olika webbplatser. Till skillnad från cookies kan användare inte rensa sitt fingeravtryck och kan därför inte kontrollera hur deras information samlas in. Vi anser att detta undergräver användarnas valfrihet och är fel.
Mm. It's wrong, skriver de på engelska. It's wrong! Så ska man inte göra. Och på den här tiden, kort därefter, januari 2020, då meddelade de också att nu var det äntligen dags att fasa ut tredjepartskakorna. Tredjepartskakorna som spårat användare mellan olika webbplatser. Det är äntligen dags att fasa ut dem och byta ut det mot mer personlig integritetsvärnande alternativ. Och det skulle vara klart inom 2 år. Sen kom vändningen. Vi hoppar fram till februari 2025. Då meddelade Google nämligen att de skulle börja tillåta fingerprinting för spaning av användare. Alltså det som tidigare was wrong. Det undergrävde användarnas valfrihet. Det var inte så fel längre. Och de skrev så här, fritt översatt till svenska. I den gamla versionen av riktlinjerna för de som annonserar. Och det här är alltså det som då plockades bort februari 2025. Då stod det inte så här längre.
I samband med Googles plattformsprodukter får du inte använda enhetsfingeravtryck eller lokalt lagrar objekt, till exempel flash cookies, browser help objects, HTML5, lokal lagring, förutom HTTP cookies eller enhetsidentifierare som kan återställas av användaren och som är avsedda för annonsering. Detta begränsar inte användning av IP-adresser för att upptäcka bedrägeri.
Men 2025, då försvann det alltså. Då var det okej att göra precis det som inte var tillåtet tidigare. När det gäller just den där sista delen så sa de ju att det inte begränsar användningen av IP-adresser för att upptäcka bedrägerier. Man fick då alltså fortfarande använda IP-adressen för att upptäcka bedrägerier, men inte för att spåra användare i syfte att mäta effektivitet eller personanpassa annonser. Sen i april 2025, då meddelade de också, efter att ha skjutit upp det flera gånger, att den här planen på att ta bort tredjepartskakor, det struntar vi. Vi behåller dem i alla fall. Användare som inte vill bli spårade av tredjepartskakor får istället gå in i sina Chrome-inställningar och välja att stänga av tredjepartskakor. Vilket vi givetvis uppmanar alla er som använder Chrome att göra. Det finns inget skäl att tillåta tredjepartskakor. Det är avstängt som standard i Safari, avstängt som standard i Firefox, avstängt som standard i Brave. Stäng av det. Det används bara för spåning. Och sen, nu juni 2026, förra månaden, då tänkte de att vi kan backa tillbaka ytterligare lite från det vi sa tidigare. För att tidigare då sa vi ju det där med IP-adresser, att vi ska inte använda saker som användaren inte kan återställa för spåning. Och IP-adressen, den kan du ju inte återställa på något enkelt vis, utan det är någonting du är fast med, för det är ju tilldelat routern i ditt hem eller routern på ditt kontor. Men IP-adresser är ju praktiskt att använda för att spåra användare. Så varför inte också börja tillåta det? Och Bleeping Computer har publicerat ett mejl som Google har skickat ut till sina annonsörer, där de skriver så här, fritt översatt till svenska.
Google kommer att börja lansera sina IP-baserade lösningar för mätning och personalisering i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, paus i citat. Det är alltså EU plus Norge plus Island plus ett land till.
Liechtenstein kanske?
Vi fortsätter här utan att kommentera det vidare. Storbritannien och Schweiz med start den 3 augusti 2026 eller strax därefter. Vissa av våra personaliseringslösningar kommer inte att införas förrän senare i år eller tidigt nästa år. Vid den tidpunkten kommer vi att börja låta slutanvändare på Googles egna och Google-plattformar i EES, Storbritannien och Schweiz göra ett informerat val för IP-baserad personalisering.
Och medan du läste upp det så kollade jag upp att EES, det är alltså EU, Island, Norge och Liechtenstein. Så då har Google backat tillbaka på den punkten också. Använda tredjepartscookies, tidigare inte bra, nu bra. Att spåra användare med fingerprinting, tidigare inte bra, nu Bra.
Integritet på lätt svenska här.
Ja. Tidigare spåra användare via IP-adresser. Tidigare inte bra. Nu bra. Där får vi väl säga att det är en ganska tydlig förändring. Men det finns ett skäl till att vi lyfter just den här nyheten den här veckan. Och det är att Google också lobbar för att behålla de förbannade cookie-bannersen.
Såklart.
Om det är någonting jag irriterar mig på så är det ju just förbannade cookie-banners. Om man inte har en webbläsare som Brave eller tillägg som till exempel uBlock Origin i sin webbläsare, då dyker det ju upp sådana här förbannade cookie-banners på varenda webbplats där du går in. Där de säger, vi och våra 1048 partners vill jättegärna spåra dig. Godkänner du det? Nej, det är väl klart att jag inte gör det. Och så trycker man nej, förutom att det är många som bara av ren slentrianmässighet trycker på att acceptera alla och gå vidare med sitt liv. EU har ju insett att det här med cookie banners, det funkar inte. Det var ingen bra lösning. Jag tror ju att när förslaget lades fram från första början, då var idén att få webbplatser till att sluta spåra användare, sluta samla in den typen av information och sluta spåra dem. Men istället för att vi fick mindre spåning på webben så fick vi samma spåning men med frågor. Det kan vi inte få spåra lite grann i alla fall. Så, som en del av det digitala omnibuspaketet, vilket är ett stort paket med förändringar som föreslås träda i kraft inom bland annat personliga integritetsfrågor i EU, så ville EU revidera dels i privacy-direktivet, som är det här med att du måste godkänna cookies, och även delar av GDPR som reglerar hur samtycket ska lämnas och liknande. Det vill de då göra genom att införa artikel 88b. Länk i showen som ni vill läsa hela artikel 88b. Men jag tar de två viktigaste bitarna här, eller snarare jag låter Peter göra det. För där står det så här när det gäller ett nytt krav på webbläsare.
Leverantörer av webbläsare som inte är små eller medelstora företag ska tillhandahålla tekniska hjälpmedel för att göra det möjligt för registrerade att ge sitt samtycke, att avslå en begäran om samtycke och att utöva rätten att invända enligt artikel 21.2 genom de automatiserade och maskinläsbara metoder som avses i punkt 1 i den här artikeln.
Och vad står då i punkt 1 i den här artikeln?
Jo, det ska jag förklara. Personuppgiftsansvariga ska säkerställa att deras online-gränssnitt gör det möjligt för registrerade att ge sitt samtycke genom automatiserade och maskinläsbara metoder, förutsatt att villkoren för samtycke i denna förordning är uppfyllda.
Mm. Och på ren svenska så syftar det här alltså till att de som utvecklar webbläsare, de ska bygga in en lösning så att användare från inställningssidorna kan välja om användaren tycker att det är bra med spåning på nätet så att det dyker upp inom citationstecken relevanta annonser på olika webbplatser. Eller ifall användaren inte vill lämna sitt samtycke, det är kort och gott, istället för att vi ska lämna det här samtycket med olika sådana här cookie banners på olika webbplatser, så lägger vi det i webbläsaren. Så webbläsaren bara signalerar till webbplatsen, användaren har redan gjort ett val. Och ifall användaren inte gör ett annat val för just den webbplatsen, så är det det här som gäller. Och då krav på att webbplatsen också ska följa det. Att ifall användaren kommer med en webbläsare som skickar signalen, jag vill inte bli spårad, då ska den respektera det. Precis som att användaren säger nej, jag vill inte bli spårad. Eller så som jag och du gör, använder Brave för att helt enkelt dölja den där frågan och därmed inte lämna vårt samtycke. Men nu när du har kört Brave i en månad i alla fall, så har du säkert också märkt att det funkar inte perfekt på alla webbplatser.
Nej, men det är inte ett stort problem skulle jag säga. Utan ibland kommer man på, oj vad konstigt det här är. Och då är det ju bara att byta till Safari i mitt fall. Jag har dratt bort Chrome ifrån dockan nu.
Eller så kan du bara tillfälligt stänga av sköldarna i Brave. Trycka på avvisa alla och slå på sköldarna igen.
Så kan man också göra, men det är inte rätt.
Precis. För då ska man också trycka på rapportera problem till Brave.
Mm. Så då måste man liksom engagera sig.
Men i alla fall, det hade ju varit mycket bättre att ha en standardiserad lösning för hur det här ska funka. så att det inte behövs såna här nödlösningar. Och det var det som artikel 88b ville införa. Inbyggd funktion i webbläsaren, precis som webbläsaren berättar, det här är språket jag använder så att webbplatsen automatiskt anpassar sig efter det, så meddelar webbläsaren, jag vill inte bli spårad, så att webbplatsen ger blanka FN i det. Men den 23 juni, då avslöjade NOIB, Max Schrems intresseorganisation, att Google, de lobbar för att behålla de här förbannade cookiebannersen. De hade nämligen fått ta del av en presentation från Google som hette Gone in One Click, där Google försöker övertala lagstiftare att inte införa artikel 88b. I den här presentationen, som givetvis ligger länkad i show notes, så skriver Google bland annat så här, fritt översatt till svenska.
Samtyckesnivåerna sjunker när konsumenter presenteras för breda ett klicks alternativ för att acceptera eller neka. I denna studie baserar vi oss konservativt på bevis från införandet av Apples nyligen implementerade app för app-samtycke, förkortat ATT, som visar en minskning av samtycke med 60-65% i 7 EU-länder.
Jag pausar bara här. Det är alltså den här funktionen som dök upp för något år sedan där du får frågan begär att inte bli spårad av appen som Apple la till, där du får välja det. Det är egentligen inte någonting som begränsar appen, utan du bara skickar signalen till appen, jag vill inte bli spårad, låt bli att göra det. Och det dyker ju upp för varje app du använder som standard. Vi kan fortsätta läsa.
Detta är sannolikt en konservativ uppskattning av effekten av minskning i samtyckesgrad från webbläsarnivå samtycke, förkortat BLC. Eftersom Apples ATT fortfarande kräver att konsumenter accepterar eller avvisar spårning flera gånger mellan olika appar, medan BLC erbjuder en lösning med ett klick mellan alla webbplatser. Slut på citat. No shit.
Och det här är det som förvånar mig lite, för att om det är så att när användaren får möjlighet att göra ett aktivt val vid ett tillfälle, tydligt signalera, vill jag bli spårad eller vill jag inte bli spårad? Då sjunker alltså enligt Google samtyckesgraden. Betyder inte det att allt det som görs med de här cookiebandersen bara är dark pattern, som det kallas på engelska, där man försöker lura användaren att lämna sitt samtycke fast användaren i själva verket inte vill det? Och om vi försöker lura användare att göra någonting som de inte egentligen vill, jag vet inte om vi har något bättre exempel på be evil.
Nej, det är ondska. Och det är så dumt. Och att man presenterar det här som en liksom, argumentation för att behålla det hela. När det i själva verket då är en bekräftelse på att medborgarna vill ju inte bli spårare. Men det verkar ju fungera.
Ja, och helt rätt. Google har gjort en jättebra presentation för att argumentera för exakt varför vi ska ha det här. Även om det inte var det de tänkte. Men problemet är att politiker har lyssnat på Google. Och den 18 juni, då fick Politico ta del av rådets ställning. I EU så har vi ju EU-kommissionen, rådet och parlamentet. Och rådet har i sitt senaste utkast till kompromissförslaget för det digitala omnibuspaketet strukit artikel 88b.
Ja, det är helt oförståeligt.
Ja.
Får väl hoppas parlamentet då står emot det.
Vi håller tummarna för det. Och vi kommer fortsätta att bevaka om de gör det eller inte i kommande avsnitt av Bli säker-podden. Och det är väl om något ett gott skäl att också trycka på den där prenumerera-knappen. Gärna tipsa vänner och bekanta om att lyssna på den här podden. De ligger ju i hängmattan och har inget vettigare att göra. Alltså det är klart att de testar Loop-appen på sin iOS-mobil och sånt. Men de behöver ju göra mer för att stärka sin cybersäkerhet. Och då tycker jag ju att ni ska rekommendera dem att lyssna på podden. koden som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Vi är tillbaka på fredag nästa vecka och sen på lördag nästa vecka, då är det också sändning från Båstad. Då har Nordea sitt event där jag och Martin Melin, rättspolitisk talesperson från Liberalerna, medverkar och pratar om de nya AI-bluffarna. Så mycket säkerhetsnytt blir det nästa vecka, men givetvis också ett helt vanligt avsnitt av Bli säker-podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat.